Hjärtligt välkommen till dagens gudstjänst. Frans Kempe heter jag, en av pastorerna här i församlingen. Och idag kommer vara en liten spännande gudstjänst. Vi kommer att ha Evi och Kristina komma att berätta om den personliga andakten tillsammans här. Det är därför det finns två fåtöljer där framme om någon undrar. Och jag kommer att börja med att be för den här gudstjänsten. Så låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får samlas här igen Herre. Tack Herre för din godhet som är ny varje morgon Herre. Vi får komma och veta att du finns här för oss. Och jag vill välkomna dig här till den här gudstjänsten Herre. Kom och tala till oss. Låt oss höra din stämma Herre. Din stämma som förvandlar oss Herre från insidan ut Herre. Vi lägger den i dina händer Herre. För de är trygga. Jag ber om det Herre. I Jesu namn. Amen.
Hej kära församling, god morgon. Vad trevligt att se er allihop. Kristina Kempe heter jag och är gift med Frans Kempe. Och som ni alla tror jag vet så har vi vår lilla son Arthur som är snart 15 månader. Och idag så fick jag förmånen att dela lite grann om den personliga andakten med er. Och till min hjälp så har jag tagit Evi Milbäck. Tack för att du är med mig.
Mm.
Ja. Och vi ska berätta lite grann om våra erfarenheter av vår personliga tid med Gud. Vår personliga andakt, vad den betyder. Varför håller vi vår andakt och så. Och jag tänkte att jag skulle ta några punkter först innan dess att jag ger ordet till dig. Varför ska vi ha personlig andakt? Ja, det kan vi klura på. Vad jag har kommit fram till är att den personliga andakten, den fördjupar vår relation med Gud. Den för oss närmare honom. Det är den personliga andakten, den egna tiden med honom, som vi växer i tro. Det är en stund där vi får kommunicera med Gud. Och kommunicera, det är ju inte bara att jag pratar till Gud, utan jag får också ta tid till att lyssna in vad han vill säga till mig. Så det är en tvåvägs kommunikation. I den personliga andakten, i den lilla stunden som vi får ta, får jag rätt perspektiv på saker och ting. Det är där som jag kan få lyfta min blick från mina problem och lämna över dem till honom som är så mycket större och har all makt i himmelen och på jorden. Fantastiskt, eller hur? Jag behöver inte bära mina bördor själv, utan jag kan få lämna dem till Gud. Och det kan jag göra under den stunden som jag tar tid med honom. Det förändrar våra sätt att ta oss an våran dag. Och de utmaningar vi möter under dagen. Alltså, vad menar jag med det då? Jo, om jag struntar i att ha min personliga andakt så kanske jag blir vresig och sur och har inte alls det där tålamodet som jag skulle vilja ha med de som är i min närhet. Men när jag tar tid för Gud och sätter honom först, då får jag andra perspektiv. Då kan jag lyfta blicken till Gud och få en helt annan utgång på de tankarna som jag har burit på. Jag skulle vilja säga att det är i Guds närvaro som vi blir förvandlade. I den där lilla stunden som vi tar med honom så blir vi förvandlade. Vi får möjlighet att läka. Vi blir helade. Och vi blir styrkta. Inte bara till våran liksom kropp, utan till våran ande och våran själ också. Så det skulle jag vilja säga är varför vi ska ha vår personliga andakt. Att vi får så mycket när vi tar tid med Gud. Men Hur kan det då gå till, den här personliga andakten? Vad kan den innehålla? Vad innebär det att ha en stund med Gud? Jo, jag tror att det kan innehålla väldigt många olika saker. Det finns inte ett sätt att göra det på, utan vi är alla unika. Vi har alla olika perspektiv, vi har alla olika sätt att göra saker på. Men det viktiga är att vi tar tid med Gud under våran dag. Och det kan ske att vi tar tid i bön, att vi ber Gud. Dels för våra egna personliga behov och önskemål. Det uppmanar Gud oss till att göra. Men också att vi ber för andra och bär de sakerna som finns runt omkring. Alltså, det kanske är så att du har en arbetskollega som har det tufft. Ja, men be en bön för den personen. Du ska se att det händer saker. För Gud, han svarar på bön när vi bär våra bördor till honom. Det kan vara att vi i lovsång tar tid med honom. Och att lovsången får tala. Att det får vara våran bön eller våran glädje eller liksom prisning till honom. Beroende på vilket humör du är på eller så. Vilken sinnesstämning du har. Så kan det få vara vårt uttryck av tillbedjan till Gud. Ja. Det finns alltså många olika sätt som vi kan ta tid med Gud. Det kan vara en promenad i skogen där vi kan få bara njuta av allt det vackra som Gud har skapat. Bara förundras över Guds storhet och detaljrikedom. Som igår till exempel, som var 8 utav vi kvinnor här i församlingen ute på knivstigen. Och promenerade och vandrade. Och vi bara förundrades över det otroligt vackra i skogen. Och allt det som Gud hade skapat. Till och med vattendropparna på spindelväven så att vi såg att den faktiskt var där. Det är så förunderligt vackert. Och där kan vi få bli liksom påminda om när vi tar oss tiden att verkligen se det som Gud har gjort. Och när kan den här personliga andakten äga rum då? Ja, Gud uppmanar oss att vara ständigt i bön. Be ständigt, står det i Bibeln. Vi kan alltså kommunicera med Gud konstant, hela tiden. Jag kan föra ett inre samtal med honom under tiden som jag sitter här med er. Be om hjälp. Hjälp mig att veta vad jag ska säga. Samma sak ifall att du är i en konversation med någon annan och du inte riktigt vet hur du ska liksom lägga fram det hela. Ja, men för en inre dialog med Gud och be honom om hjälp. Han kommer att leda dig. Men den här personliga andakten är viktig och den gör skillnad. Så om jag gör det första jag gör på morgonen, så har jag en helt annan, som sagt, utgångspunkt än om jag glömmer bort den eller liksom inte riktigt tar tid för den. Och ibland är det ju så att man behöver mer än en stund om dagen. Man behöver hjälp flera gånger. Och ibland kan det vara svårt att finna tiden. Men vi behöver alla gå på toaletten. Ta de där 5 minuterna då. Var i bön. Var inför Gud. Han bryr sig inte om ifall att du gör det du behöver. Liksom. Men gör det till, liksom, för att ära honom. Och liksom, få påfyllnad och kraft. Eller använd tiden när du pendlar till jobbet eller skolan. Eller vad du har för något för dig. Den där stunden i bilen. Prata med Gud. Han vill vara med dig i din vardag. Hela tiden. Gud vill att vi ska umgås med honom ständigt. Och inkludera honom i allt vi gör. Alltså inte bara på den här söndagsgudstjänsttimman. Utan i alla uppgifter. I alla livets skeenden. Alla tider om dygnet. 365 dagar om året. han vill vara med och inkluderad i våra liv. Det står i Johannes 14:14 att om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Tänk vilket löfte. Hur många gånger missar vi inte det? För vi rusar på i vår egen kraft. Det står i Lukas 11:10. För var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och den som bultar ska dörren öppnas. Vi har så många löften i Guds ord som vi kan stå på. Men det gäller att vi tar tid för det. Att låta det påverka oss. Låta det förvandla oss. I våra relationer så finner vi svaret i Guds ord. Men vi måste också ta tiden att ta fram det. Att tro på det. Att liksom låta det genomsyra det vi gör. För det fantastiska är att Gud, han har lovat att vara med alltid. Det står till och med att han strider för oss. I 5 Moseboken 20:4 står det: för Herren er Gud går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger. Fantastiskt, eller hur? Så vi behöver inte kämpa på i vår egen kraft ens en gång. Utan segern är redan utlovad. För Gud går med. Och gör allt vad ni ber om i mitt namn. Och jag ska göra det. För att fadern ska bli förhärligad genom sonen. Jag läser en gång till. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så står det. För att fadern ska bli förhärligad genom sonen. Evi, vill du berätta lite grann om dig själv till att börja med? Och kanske dela ditt vittnesbörd om hur den personliga andakten har fått betyda för dig. Och, ja.
Den som har lärt mig att tillämpa den personliga andakten, det får jag tillskriva min mamma. Jag kan berätta lite grann om min mor, säger mamma. Hon växte upp i ett hem där pappa dog när hon var 9 år. Och sen blev mormor då ensam med 4 barn. Men de växte i alla fall upp med ett jordbruk så att de klarade det för att få sin mat för dagen. Och mamma växte upp till en riktigt parant kvinna. Hon tyckte om att dansa. Varje lördag, när hon kom i den åldern, varje lördag så åkte hon iväg på dans. Hon var väldigt populär. Hon sa själv då. Och, men en period så åkte hon och några kompisar till henne till missionskyrkan före dansen. Satt på bakre bänken och tittade på vad som hände. Det var nämligen väckelse i missionskyrkan i den by där hon växte upp. Hur som helst så träffar hon min pappa, Orvar, och de gifte sig. Mamma var bara 19 år och de skaffade barn ganska fort, så min storebror föddes. Och min mamma började läsa Bibeln i sin ensamhet och lite i skymundan. Och när hon hade läst, när hon läste Bibeln, hon var flitig, så kände hon att hon ville bli frälst. Och hon blev frälst i sin ensamhet. Där hon böjde sina knän vid en stol i köket. Och när hon då läste Bibeln och bad, så kom hon till det bibelord där den helige ande var utlovad. Och en dag när hon bad, då kom den helige ande över henne. Och hon fick gåvan att tala tungomål. Hon åkte sen till pingstkyrkan. Anmälde sig till dop. Min pappa var inte avgjord i det läget. Men han ville följa med på ett första möte. Hade med sig min storebror som då var liten. Höll han på sin arm och stod och tittade med stora ögon. Vad är det som kommer att ske här? Han blev sedan avgjord kristen. Han lämnade gubbarna som ville spela kort och dricka sprit. Och han följde den här vägen. Så de blev båda två medlemmar i pingstkyrkan där i Djupkärr. Jag växte då upp i den här familjen och vi var så småningom tre barn. Och min mamma var det som var drivkraften till att samla familjen till gemensam bön där hon läste ett Guds ord. Det var alltid hon som var drivkraften. Och vi bad tillsammans som familj. Och på kvällarna när jag och mina syskon skulle sova på kvällen, då kom mamma in och hade en andakt med oss. Varje kväll. Spelade ingen roll hur mycket hon hade. Det var inte bara att vi skulle gå och lägga oss, utan hon följde med in i sovrummet. Och hon avslutade dagen med bön för oss som barn. Och sen bad vi Gud som haver. När jag sen växte upp, och trots att jag har haft den här fina bakgrunden, så när jag var i 16 års åldern, det började bli 60 år sedan, då, när jag läste om utvecklingsläran, så började jag tro på utvecklingsläran. Och jag förlorade tron på Gud. Och jag var med i kyrkan ungefär ett år. Efter det att jag hade förlorat min tro. Och det var som ett svart hål här inne. För själen var död. Eller anden var död i mig. Jag trodde inte att det fanns en Gud. I utvecklingsläran så trodde jag ju på att den läran var nog den rätta. Men hur kom du Gud till? När det skapades Gud, där var jag ramlade ner i otron. För vem var det som skapade Gud? Kom han till av ingenting? Jag kände att jag kunde inte leva i församlingen med den här otron. Att inte Gud fanns. Det var nästan outhärdligt, kan jag säga, att vara med. Så att jag bestämde mig för att nu ska jag gå och begära utträde ur församlingen. Jag ska anmäla mig till en danskurs och mitt liv ska få en annan riktning. Jag ska inte gifta mig med någon kristen kille. Nej. Och det var då en lördagkväll jag hade varit ute. Jag hade varit till kyrkan först. För det fortsatte jag gick. Jag hade inget annat liv. Jag var ute och gick på stan och hade roligt. Jag tog 12-bussen hem. Som jag brukar göra på lördagskvällarna. Och när jag kom hem, pappa och mamma låg och sov. Och jag gick in till mitt rum. Kröp ner i min säng. Och började be. Men det var ingen vanlig bön jag bad. Det var en otrosbön. För jag vände mig till en Gud som inte fanns. Men det fanns ett litet halmstrå. Så jag bad, Gud, om du finns, så måste du möta med mig. I annat fall så ska jag begära utträde ur församlingen och gå en annan väg. Och jag hinner inte mera än be den bönen, så känner jag hur en kraft kommer och genomströmmar hela min varelse. Och jag börjar prisa och ära Gud. Den Gud som jag inte trodde fanns. Jag fick ett nytt tungotal. För jag hade fått, vid 11-årsåldern när jag hade döpt mig, så fick jag ett tungotal. Och jag gick in i församlingen. Så det var, jag hade en väldigt fin bakgrund för att kunna tro. Men den kvällen, det var en upplevelse som det står i Guds ord, att tron på Gud grundar sig icke på människors visdom, utan på Guds kraft. Det var den kraften som omvände mig på nytt. Jag gick och knackade på pappa och mammas dörr klockan 1:30 på natten. Och sa, jag måste få tala om, Gud har mött mig. När jag sen gifte mig och vi fick barn, så tillämpade jag naturligtvis, inte naturligtvis, men jag gjorde det. Att jag, som min mamma gjorde, följde med barnen in i sovrummet och bad med dem. Pratade med dem en stund innan jag gick, innan de la sig. Och så bad vi, Gud som haver, barnen kär. Lilla Susanna var då 5 år ungefär. Tittar hon på mig med sina blå ögon. In i mina ögon. Och så sa hon. Mamma. Nu kan vi det där. Och då fick jag en tankeställare. Och så sökte jag fram en barnbön. Som jag inte hade sett förut. Och så tänkte jag, nu ska jag ge förslag på att vi ska be en annan bön. Ja då, Susanna hon gick med på det. Och det var en lång bön. Men när vi hade bett den bönen ett år. Då kunde hon det. Och den bönen var så lång så jag vet inte om jag kommer ihåg den. Men jag kan relatera i alla fall att tack käre Fader i Jesu namn för dag som nu är till ända. Tack att du burit mig i din famn där inget ont mig kan hända. Jag är liten. Och du är stor, men fast du högt ute i himlen bor, du vill dock bo i mitt hjärta. Tag din vila där inne då. Helga, förnya min vilja. Och var jag än må i världen stå, du värdes ej från mig skilja. Och lär mig att lyda din andegod. Två mig ren ut i Jesu blod. Att vit så som snö jag må vara. Jag tittade då på Susanna efter ett år ungefär då. Och sa åt henne. Förstår du vad vi beder? Nu kan du den här bönen utan till. Men förstår du vad du ber om? Ja då, sa Susanna. Det här sista. Två mig ren ut i Jesu blod. Att vit så som snö jag må vara. Då lägger man sig bara en slänt när det är vinter. Sen rullar man ner för slänten. Så när man stiger upp då är man vit som snö. Jag undervisade henne ingenting den kvällen. Det fick hon lära sig se det mera.
Tack Evin för det du har berättat. Jag tänker, vad betyder den personliga andakten för dig?
Vad den har betytt för mig? Ja, efter den här när jag var 16 år och när jag hade tappat tron. Så flera år efteråt så när jag bad så var jag så rädd att förlora tron. Så jag bad varje gång att jag aldrig skulle förlora tro på Gud. Varje gång. Nu har jag inte bett på just de orden på länge. Men jag har alltid haft en andakt varje dag. Och om jag har glömt bort det, eller om jag har varit slarvig, då har jag känt av det. Och jag har ju levt i många år, så att det har ju varit olika perioder i ens liv. När man skulle iväg till jobbet tidigt på morgonen och så vidare, då hade jag andakten på kvällen. Och då gick jag avsides. I bön och läste ett Guds ord och sen tog jag med familjen eller ofta då när barnen hade flygit ut så ropade jag på Bosse och så hade vi en andakt tillsammans. Och det var väldigt berikande och nu är jag ju ensamstående. Jag är änka. Vi var gifta i 45 år. Och jag tackar verkligen Gud för de 45 åren. Men nu har jag varit ensamstående änka i 10 år. Och nu har jag på sista åren så har jag haft min andakt på morgon. Efter frukosten. Och jag har gjort mig klar. Då har jag min bönestund för dagen. Och likadant då så läser jag ett ord. Och många gånger så säger jag, Herre, nu får du ge mig ett ord för den här dagen. Och då slår jag bara upp någonting. Och många gånger får jag just det ord som jag behöver för den dagen. Och det har berikat mig väldigt mycket att få börja dagen på det sättet.
Fantastiskt. Gud hör ju våra böner. Men är det någon gång som du känner att, ja men, som att du har blivit besviken på Gud någon gång? Besviken?
Nej. Jag har aldrig blivit besviken på Gud.
Fantastiskt.
Utan har det gått snett för mig på något vis i tanke eller ord eller gärning, då är det ofta att jag inte har haft den relationen och kontakten som jag borde ha haft. Så det är ingenting jag kan skylla på Gud. Att Gud tog hem Bosse, det har jag inte heller haft någon bitterhet. Därför att han förberedde Bosse så bra innan han dog. Så att han både visste vilken dag han skulle gå bort. Och hade en väldigt fin hälsning. Sista dagarna. Så att det har heller inte någon bitterhet. Fast jag önskat många gånger att han hade fått fortsätta att leva tillsammans med mig. Därför att det är inget roligt att leva ensam. Så är det.
Det förstår jag. Mm. Men fantastiskt att Gud ändå har mött dig i det. I den bearbetningen och de erfarenheter du har fått där. Nu ska vi se här. Men vad är det för någonting som du skulle vilja skicka med församlingen eller till församlingen idag? Har du någon uppmuntran eller någon utmaning som du känner att ja, men det här vill jag skicka med till er?
Det är ju så här att som man känner sig själv så känner man andra. Så jag tror att alla har sin andakt och sin kontakt med Gud. För det är ju så väldigt viktigt att vi har den kontakten. Den dag vi ska lämna det här jordelivet får det inte vara så att Gud säger, jag känner dig inte. Vi måste ju ha en relation med Gud så att den dag när vi lämnar det här jordelivet så känner han mig och jag känner honom. Både Fadern och Sonen och den helige Ande. Och i den relationen så känner vi ju att vi får behålla vår tro. Och det är det viktigaste, tron på att Gud finns. Och att vi får säga att vi älskar honom. Det är också väldigt viktigt att Gud får veta att vi älskar honom. Av hela vårt hjärta, av hela vårt själ, av hela vårt förstånd. Att han förlåter oss genom Kristi blod så att vi är renade den dag vi ska träda in i härligheten. Så vi är renade i kraften av Guds blod, Jesu blod.
Jesus själv, han drog ju sig undan många gånger, står det i Bibeln, i Nya Testamentet. Att han drog sig undan för att vara med sin himmelske fader, för att ta tid i bön. Och att bara vara inför Gud. Det var där han fick sin kraft och sin styrka, tror jag. Han fyllde på och liksom fick möjligheten att liksom göra de här fantastiska undren. Till exempel så står det när han har haft det här brödundret och han skickar iväg lärjungarna över sjön igen och de får åka före och han sen kommer till dem på vattnet. Då hade han haft en stund på berget i avskildhet. Och jag tror att det var det som möjliggjorde det för honom att gå på vattnet. Och flera andra ställen, till exempel i Getsemane, så står det att jag ska gå undan för att be. Går en bit bort för att be. Och ta tid med Gud. Han behövde det för att liksom, få kraft att klara av de uppgifter som Gud hade gett honom. Och jag tror att det är minst lika viktigt för oss. Jesus var ju ändå Gud. Han hade liksom all makt i himlen och på jorden. Så nog behöver vi också gå undan och stilla ner oss. Gå in i våran kammare och söka Gud. Jag tror att det är jätteviktigt för oss. Han lärde ju oss hur vi skulle be också. Han gav oss ett exempel. Om vi saknar ord eller inte vet hur vi ska be, så kan vi alltid gå tillbaka till det. Att vi kan be vår fader, fader vår. I den så inkluderas allting som vi behöver för vårt dagliga levande, så att säga. Så jag tänker att som avslut så kan vi väl be den bönen tillsammans. För att det står i Matteus 6:33 att ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och bekymra er inte om något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så står det i Filipperbrevet 4, 6 och 7. Så vi har så mycket att hämta i Guds ord som får förvandla oss. Och jag vill bara påminna er att hur viktig den här tiden med Gud, den personliga andakten är för oss. För att vi ska kunna ha rätt ställt med Gud och med våra medmänniskor. Men vi ber Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack, Evi.
Vi kommer snart avsluta med att sjunga en till sång. Men dess kommer jag ta en stund och be för den veckan som kommer. Sen finns också möjlighet att om man vill ha förbön, om någon som talar till dig, så kom gärna fram i slutet av gudstjänsten, så ber vi gärna för dig. Efter det kommer det vara kyrkfika. Och ni som är mötesvärdar, så finns det nya listor, har jag fått höra, som ligger där bak man kan hämta. Låt oss be för den här veckan som kommer och lägga den i Guds händer. Tack Herre för att du är god Herre. Och din trofasthet är ny varje morgon. Den slutar aldrig Herre. Och vi vill lägga den här veckan som kommer inför dig Herre. I dina händer Herre. Var med oss Herre det vi står i. Var med var en som står här inne i det de kommer att göra Herre. På jobb, relationer, familj. Vad det nu kan vara Herre. Var med där och ge kraft och styrka i varje situation, Herre. Och så ber vi också de som är beslutfattare i vårt land, Herre. I vår stad, Herre. Var med dem. Hjälp dem att visa beslut, Herre. Och vi lägger allt i dina händer, Herre. För där är det tryggt att vara, Herre. Jag ber om det, Herre. I Jesu namn. Amen. Tack för idag. Nästa vecka så har vi församlingsforum här i församlingen klockan 16 med mat. Så välkommen då, ni som är med. Men låt oss gå i frid.